Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller, och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Talking like a raven, it's time to get this party blazing.
Välkomna till Pappapodden avsnitt 300 över 50.
7.
357. Det är kul att ni är med. Jag hade ju en jävla morgon alltså.
Nej, du har börjat frasera som Jonathan Unge.
Jävla morgon.
Han pratar så konstigt. Ja.
Jag heter Jonathan Unge. Ja. Ja, det är ett jävla namn. Lite om mig. Jag funderar på att bli periodare.
Och det roliga är när man tittar på gamla så här stand-up-grejer med honom, då gjorde han ju inte det.
Nej, men det där har han ju lagt till med. Och det är ju skitsmart.
Ja.
Det påminner mig om Evert Taube. Sven Bertil har ju berättat om att han så här, tyckte var så konstigt när han lyssnade på sin pappa som skulle repa inför sin årliga Gröna Lund-spelning. Så bara sjöng han typ så här, han bara kom av sig hela tiden. Säg en känd Evert-låt.
Änglamarken. Kalla
den. Och Sven Bertil var såhär, men vad är det med min stackars far? Varför liksom, kan han inte sin mest kända låt? Och då var det att han tränade på att han skulle komma av sig.
Just det.
För att det blir ju bra. Och liksom, man gillar den som kommer av sig på sin mest kända låt.
Liksom. Jag gjorde det på när vi på den här bergskursen slår mig nu. För jag tänkte först här, vad är det för människor som håller på så där? Men ja. Så kom jag på att jag gjorde precis samma grej. För att när vi skulle föreläsa, då tyckte jag det var så jobbigt. För att man skulle hålla på och plugga i föreläsa. Vi skulle pitcha. Vi hade gjort ett grupparbete. Så skulle vi pitcha det och så skulle man koppla in en dator. Det skulle liksom, du vet, allt det där.
Så där gjorde du också. Ja, jag minns en annan gång du har gjort det. Ja.
Då medvetet så knöt jag upp skon. Så att jag lät mina mina två gruppkompisar gå upp och hålla på och fixa mig där, medan jag låtsades hålla på och fixa med skon. Så det är inte, för jag vill inte stå där uppe och se dum ut medan de höll på och fixade.
Jaha, men då var det ju mer, då var det ju, då var det för att du inte ville se dum ut, så att säga.
Mm. Medan jag ville komma in lite Evert sent.
Ville ju mer se dum ut.
Ja.
Du gjorde ju det någon gång på, när du var konferensier för något mamma trots event att du liksom ska man att du lite var avsiktligt virrig liksom.
Men vi ska inte fördjupa oss för mycket här, men Jonathan Unge, hur tror du han kom fram till att han skulle frasera så här konstigt? Tror du att det fanns i honom och så plockade han upp någonting, eller tror han bara hittade något?
Jag tror det måste ha funnits i honom.
Eller hur?
Och att han gjorde en grej, för det var ju så att han flyttade från Stockholm till Malmö och började hänga med malmöiter. Och då tror jag, alltså, ofta när man är så där formbar drygt 20 så kan man färgas lite lätt. Moa gjorde det. Hon har släppt nu, men hon började prata lite östgötska.
Kastar du dig Moa bara?
Moa, min syster Moa, vad bra att du...
Jag förstod det. Men...
Ja, alltså min nästa syster Moa Martinsson. Forsberg, hon flyttade till Nyköping. Men det, hon var ju tillsammans med Martin, som hon fortfarande är tillsammans med, som är från Linköping.
Mm.
Och då färgade hon, så hon pratade mer östgötska än vad han gör.
Alltså som Ankan Johansson?
Ja, så lät hon. Och det var ju någonting som hon fick lite så här, nästan uppskattning för. Men nu, sen fick hon väl inte det, för hon blev för gammal och så hon slutade med det. Men det måste ju varit så att Jonathan färgades lite av någon skånsk grej som blev konstig när en stockholmare gjorde det. Att han fick någonting för det och sen att han odlade det.
Ja.
Men det är ju skitspännande.
Nu blir det att vi är fördjupar oss i fall, men du sa dryga 20. Alltså jag tittade på, för jag gillar ju Jonathan Unge, tycker han är rolig. Och så tittade jag på, men problemet med honom är att han är ju så här, det finns ju inga långa, han är väl för slapp för att göra några långa stand-up-grejer utan att ha satt mig in allt för mycket i det. Så det finns ju nästan ingenting på YouTube om man vill titta på gamla grejer. Och det är inte så bra, alltså det som är typ 6 år gammalt. Och då pratar han också normalt. Så att det är någonting som har hänt de senaste åren bara.
Jag minns så jävla tydligt när han och Aron skulle, vi satt på en krog.
Alltså Aron, din syster Aron Flam.
Sa jag bara Aron?
Ja, du är förnamnskillen.
Det är ju sjukt. Aron Flam.
Ja.
När de sa till mig att de skulle satsa på stand-up. Och det kändes ju märkligt alltså.
Men det kändes märkligt.
Det kändes märkligt. Och sen så... men så vann de någonting på Bungie Comedy, någon sån här nybörjargrej. Och sen så gjorde de en presentbok om döden. Det var det första de gjorde. Och då var ju de en liten en duo.
Mm.
Men så har de slutat va?
Ja, nu är det något annat.
Men det är Aron och Jonathan.
Ja,
det är bra. Men
och Moa.
Ja, precis. Och det som hände då, min morgon började egentligen igår. Det var så att det visade sig att Rut var sjuk på morgonen. Och då, fast jag hade ett svinviktigt möte, så sa jag, så jag tar det, sa jag.
Okay.
För jag har ju tränat på det flera år. Det här hade jag ju behövt ha med mig när barnen var mindre. För det var ju då det var jobbigast att vabba och så. Och det var då det hände oftast. Men det här att jag så ofta hamnar i att jag jag pallar inte, kan inte du sådär. Och sen så gör man det ändå så. Men igår funkade allting i skolboken. Jag fick en kram, Sara sa gud vad skönt att du gör det.
Men då var jag, visste hon också att du hade ett viktigt möte.
Mm.
Ja, så att du gjorde en uppoffring utan att grymta.
Ja, jag tyckte inte att det var en så stor uppoffring, för att det är väl kul att ha med Rut på ett viktigt möte. Hon kommer inte störa det. Alltså det är jobbigt om man har ett viktigt möte om typ så här döda barnmöte eller gasa ihjäl judarmöte eller
så, hur ofta har du såna möten?
Filmsmöte.
Hur ofta har du dem?
Nej, men det har ju nästan aldrig. Nej. Så därför är det ju lätt för mig att ta med Rut ju.
Var det för eller mot liksom porrfilm och gasa ihjäl?
Nej, så det här var ju då göra porrfilm, alltså för att gasa, att man vill gasa.
Såna viktiga.
Exakt. Hittar du inte med sina barn på möten när man säger nu har jag jävligt viktigt gasa ihjäl judarmöte. Det var ju så här ändå så här, barnen kanske inte ska med. Du får vabba idag.
Nej. Han dödade ju också sina barn.
Ja, just det, precis.
Eller hade, visst gjorde de det, där i bunken.
Om han nu hade...
Men han hade inga barn. Det var ju, han dödade
han
Eva bara.
Han hade inga barn.
Nej, han hade inga barn. Nej, det hade han inte.
Nej,
nej, det hade man ju...
Det hade han inte. Men om han hade haft det, då hade han varit så här... Tyvärr, jag kan absolut inte då. Jag har ett viktigt gas i alla judar och bögar möte.
Och det här vill vi inte... Vi vill inte ha någon mail nu om huruvida Hitler hade barn eller inte. För att är det någonting som man inte behöver kunna mycket om man är typ 40 och kille,
nej,
så är det en massa Hitler-grejer.
Nej, för då blir man som sin pappa.
Ja.
Men det funkade exakt som man tänker att det ska funka. Att det inte är någon aggression. Jag tar det här, jag fixar det. Och hon liksom, hennes axlar sjunker ner. Och hon kramade om mig och jag var hjälte. Sen så var det så här lite jobbigt igår för att det var det här mötet som gick jättebra, det funkade med henne på det. Men sen så började jag jobba väldigt mycket när jag hade ruten då. Så det var lite tråkigt för henne. Och sen så har vår bil, jag bytte, innan jag åkte till Spanien så bytte jag däck på den. Det skulle ha gjort för länge sedan. Men då såg jag, helvete, det kommer bli kallt i Sverige och jag kommer vara i Spanien när det blir kallt. Mm. Och Sara kommer hata mig om det sitter sommarsulor på.
Just det.
Så att jag var förutseende nog att byta däck.
Alltså vilken drömman du är. Liksom, du fixar däcken, du vabbar, du liksom gör allt. Många kramar tycker jag. Tycker du ska vara riktigt kramar länge tycker jag.
Ja, det vet
tycker
du.
Om varandra länge ikväll, eller vad heter det?
Vuxenmys. Ja. Jag kanske ska få sån här orgasmic meditation fast just att hon utför med plastaska på mig istället.
Inte gått så bra den challengen för mig än så länge. Jag har inte kommit till riktigt.
Nej, men Lia antytt det. Hon har också,
hon
det
antytt att, det?
Ja, hon har skrivit det på Instagram.
Yes.
Och sen har hon också skrivit att hon
kanske börja
absolut
följa henne.
Inte har någon sexstreak. Så okay. Att man förstår att det inte händer så
alltså,
jättemycket.
Officiellt, liksom öppet.
Ja.
Det är ganska roligt att det blir som metanivå då. Att man kan följa pappapodden på olika nivåer.
Ja, precis. Nej, men för, och du är ju inte på Instagram. Men folk som
jag brukar
lyssnar,
ändå försöka hålla koll på henne.
Men du kan ju inte se vad hon gör hos andra.
Nej, det var så du menade. Jag trodde hon hade lagt upp liksom egna grejer.
Jag har inte fått min klitta smekt i 15 minuter.
Nej, hon har inte lagt upp.
Nej, jag har inte lagt
upp.
Ja, så det var stressigt. Sen igår så... Bilen då... Sara blev ju först glad för att jag hade bytt däck. Det var inte en jättestor grej. Man brukar ju byta däck. Ja, du borde gjort det en månad tidigare. Men i alla fall, hon tyckte att det var bra. Problemet var bara att däckkillen, vi har så här däckförvaring, han har sagt så här, gud, ni slipper köpa ett nytt däck fast ni lämnar in det trasigt i våras för att jag har lagrat det skitsnyggt.
Mm-hmm.
Ja, bra. Spara lite pengar. Problemet var att när jag var i Spanien och Sara skulle åka med bilen första gången så hade den ingen luft. Mm. Den lagningen hade förstörts. Mm. Så det var så här, okej. Och vi har inte sån här domkraft eller extra hjul eller någonting. Vi har inte ens ett punkalagningskit.
Inte ens ett? Ska du börja med det där nu?
Vi har inte ens ett punkalagningskit. Så att Sara fick lite panik på det där. Så bilen har bara stått med punka. Sen när jag kom hem, då fick jag panik. Så då har jag lånat en bil några dagar.
Jag älskar hur ni löser det här problemet.
Ja, men det var en skitfin bil. Den hade rattvärme. Och dubbla GPS, så här. Alltså den hade, vid ratten så hade den en GPS, alltså en skärm. Men också en stor så här, jätteskärm bredvid. Alltså den var otrolig.
Ja.
Tänk rattvärme, varför man inte haft det förut?
Ja, det är otroligt.
Men idag behövde jag lämna den, så igår behövde jag fixa bilen. Och det inbegrep då att jag fick, alltså min däckkille, han ville att jag skulle hämta honom. Alltså först fick jag åka till honom och snacka med honom. Och då fick jag hämta en domkraft av honom. Precis för att jag skulle fixa skruva av hjulet och åka med honom. Men då sa han, nej, du kommer förstöra bilen. Du kan ju ingenting. Åk hem med det där. Men kom och hämta mig klockan 8. Så först åkte jag dit. Sen åkte jag hem med grejerna. Sen åkte jag och hämtade honom. Sen åkte jag hem med honom. Sen så bytte han hjul. Sen åkte vi och så lämnade jag honom. Och sen åkte jag hem igen. Så tre turer.
Ja.
Så jag började då.
Men du fick ett nytt däck på bilen?
Ja, men första gången jag åkte honom, då var det klockan 3:50. Sen tog jag lite paus för att äta sådär. Sen var det 3 timmar på kvällen som jag höll på att åka fram och tillbaka.
Och det här var igår kväll?
Ja, exakt. Och sen så hade jag fortfarande jobb klockan 20:10 och var så jävla trött. Han var också så trött, Christos som han heter, och sa, nu går jag och lägger mig.
Jag hemma hos dig?
Nej, hemma hos honom. För han har sitt garage
i
anslutning till sitt hem. Så han sa, nu går jag och lägger mig helt slut.
Men hade han bytt i däcket då?
Ja.
Det var inte som att han bara
släppte. Men alltså, Jesper som bara, nu, ja, han var färdig. Och då, jag blev så jävla trött av att han sa så.
Mm.
Och jag skulle gå hem och fixa några jobbgrejer. Så jag höll på att dö helt enkelt. Mm. Och sen i morse...
Var igår kväll.
Exakt. Ja. Och i morse hade jag tänkt att Rut är nog frisk. Och sen hade jag, vad jag hade hört så hade Sara sagt, ja men om det är något problem imorgon så är det bra dag för mig, vabba imorgon.
Ja, just det.
Sen sa Sara i morse, Rut måste vara hemma och jag har ett möte. Jag kan ta henne från 11.
Okej.
Och då var jag inte trevlig längre alls.
Men då hade hon alltså sagt... dagen innan, så imorgon passar ganska bra. Men alltså efter klockan 11.
Ja, fast, ja precis, jag hade inte hört det där efter klockan 11.
Så att då vad fick det här för följd då?
Det fick till följd att jag inte alls var trevlig. Och att det inte var någon orgasmic meditation läger uttaget, utan att jag var skitotrevlig. Och att hon blev arg på mig. Och att Iris sa, pappa du är helt dum i huvudet.
Ja, hon lade sig också.
Ja, och sen så blev det så att Sara fixade så hon kunde ha sitt möte på telefonlänk.
Mm.
Och att jag körde in den här lånebilen som skulle till Bragatan.
Okay.
Och nu sitter jag här och...
Men nu är det som att ingenting hänt.
Ja, nu är det plus minus noll. Ja. Jag var på plus, jag fuckade upp. Jag fuckade ur.
Det säger Jonathan också. Du fuckar mig.
Ja, det är skånska. Det var ju
men han pratar ju om...
Du fuckar mig.
Att hans mamma fuckar honom. För att hon inte typ...
Ja, ja nej. Men så jag är fan... Jag har fuckat mig själv. Mm. Totalt. Men det är plus minus då. För när jag åkte hemifrån i morse, då var Sara jätteledsen på mig, tror jag. Ja. Men nu pratar vi i telefon och vi pratar om så att vi skulle skaffa en ny bil. Mm. Och det är ändå positivt och framtidssyftande.
Ja, verkligen. Det är inte som
det är
att
typ nästan som orgasmic meditation challenge.
Verkligen.
Så det är jättekul.
Men är det därför som utvecklingsavtal blev lite sent den här veckan?
Så är det en del eller? Inte. Nej, men det var dumt för att jag klippte det i fredags redan. Jag har aldrig varit ute i så god tid.
Nej, för det
men jag klippte på flygplanet. Ja. Och där hade jag inte så bra internet. Nej, okay. Så du skulle lägga upp det sen. Mm. Så det som är tur i oturen är att jag har med datorn. Mm. Så det är bara slänga upp det.
Ja, det här blir ju old news för er. Men om ni undrar nu, så här några dagar efteråt, varför inte logga upp på morgonen, så vet ni nu varför. Mm. Man har haft det förjävligt.
Så är det.
Jag tänkte på en grej, för jag har inte haft lika jobbigt. Jag satt på tunnelbanan och läste tidningen.
Och gud, hade du med dig en papperstidning på...
Nej, jag läser i mobilen.
Det var så jävla länge sedan jag såg. Nu när Metro har försvunnit också.
Ja, det verkar faktiskt, det är ju lite konstigt. Det är ju så smidigt att läsa, tycker jag, när man är på... Hemma vid matbordet älskar jag ju papperstidningen. Mm. Men ute på tunnelbanan, då blir det, när man har den i tidningen.
Men tänk förut om man hade ett broadsheet på tunnelbanan. Ja. Bara varannan person.
Jo, trångt. men det var förr i tiden. Det var också så här dödsstraff och det var liksom diktatur. Det var mycket grejer som var konstigt förr i tiden.
Ja, man trodde också att man skulle få ryggmärgsförtvinning om man runkade.
Exakt. Mm. Ja, men i alla fall...
Man gasade ihjäl judar till exempel också.
Ja, just det. Det är ett tema. Så här är jultid. Jo, men då kommer jag tänka på Helge Fossmo.
Att han har fått tidsbestämd straff nu. Äntligen.
26 eller 28 år. Eller det
26.
Och att det så här, ålderstecken är att alla de här... Alltså att man börjar bli så gammal nu så att de här brottslingarna som man känner... har suttit i fängelse och så här, typ är på väg ut för att de har suttit så jävla länge. Det är ju som, nu kommer ju inte han ut i och för sig, Patrik Citreus.
Tommy
Citreus. Som sköt Stureplansmassaken.
Mm. Jag är ju ganska nära honom, det vet du.
Ja, den historien har vi hört. Din mamma har haft honom.
Mm. Min lillebror har fått en spark måttad mot sig av Tommy fast när han låg i magen.
Mm. Så att,
han motgäller redan då.
Ja,
men väldigt
nu,
smart.
Nu är han ju 50.
Är det sant?
Ja, alltså det är liksom... Och han har ju suttit 25 år. Han har ju suttit hälften av sitt liv i fängelse. Ja. Och det finns väl inga framtidsutsikter från honom. Eller att komma ut i alla fall.
Nej, det är svårt med föreläsningsturnén liksom.
Ja.
Gud, jag sköt ihjäl folk på Sturekompaniet. Och nu så har jag skärpt till
men
mig.
Men all I got this lousy. Och då tänker jag så här med...
Ja, det var ju länge sedan. Alltså.
Det blir lite stickspår i stickspåret. Från
stopp, förlåt. Ett stickspår i det där. Eller en grej som med vår åldrande så minns jag... Jag minns ju skittidigt när det hände skotten på Stureplan. Mm. Men för mig var det så att jag gick väl i mellanstadiet då. Så det var inte i alla fall... Hur länge sedan sa du att det var?
Det var 94. Det var ungefär samtidigt som Estonia. Allting hände samtidigt.
Ja, precis. Jag gick i fyran då. Och då var det så där... Det är ju ingen av mina vänner som är ute. Men min stora syster Anna... Mm. Jag ska vara lite noggrannare nu. Mm. Anna Maria Forsberg, min äldsta syster som är född 76. Hon hade ju kompisar som var ute. Och det var ju en panik. Sådär,
hon
som
78?
Nej.
Hon var 76?
Ja.
Jaha. Och så är det 4 år mellan dem?
Ja, det är det.
Jaha.
Och sen fick de ytterligare 3 efter det.
Men jag har alltid trott att det var 2 år emellan.
Nej, ja, vad kul. Mm. Nej, men hon fick ju så här ringa runt till alla kompisar som på den tiden för mobiltelefon var väldigt svår att få tag i.
Just det.
Så det var ju någonting som verkligen så där...
Alla ringde till någon telefonskiosk i Stureplan, till den här undersvampen.
Ja,
bara,
precis.
Hallå, ser du någon där med tuperad lugg?
Stora telefonkedjor. Jag minns det liksom att hon hade varit uppe och orolig. Men den här kompisen, hon var inte riktigt sån som gick till Sturekompaniet, men hon hade ju kompisar som gjorde det sånt. Mm. Liksom. Så det var, ja.
Ja. Ja, men i alla fall. Och då tänker jag så här, att han, nu när jag är så influerad av det här, din hjärna som jag har sett nu här, Anders Hansen-programserien.
Tror du menar min hjärna? Jag bara, gud, var inte det? Sluta.
Man pratar om den här frontalloben, hur den mognar och så här, att den är liksom, det här konsekvenstänkandet, att det är färdigt någonstans i 25-årsåldern.
Ja, stackars Tommy, han var inte färdig bara.
Nej.
Han kunde bli hur bra som helst.
Ja, men det är det som är grejen. Alltså, om man nu uppenbarligen var en sån här person som måttade sparkar mot gravida magar och sådär, så kan man ju tänka sig att han hade det ju jävligt speciellt med sitt frontallobsaktiga beteende. Men att han idag då, när han är 50, jag undrar på riktigt hur det är att sitta i fängelse på livstid för någonting som man gjorde typ lite på fyllan när man var 25.
Mm.
Alltså förstår du vad jag menar? Det är liksom, han måste ju ta konsekvensen av såklart, jag fattar ju att jag är ute på lite djupt vatten här och att det är hemskt det som hände. Men jag menar, alla de här krimpoddarna gör ju massa pengar på de här sakerna, så då kan jag få prata lite om det. Helvete!
Fast om
ja. Nej, men att man tänker så här, jag åkte dit för snatteri när jag var 14.
Mm.
Tänk om jag då istället hade knivhuggit någon, eller förstår jag menar, att man hade liksom, att man hade gjort något riktigt dumt när man i de där åren när man hade en tendens att göra dumma grejer liksom. Eller sånt där som jag har pratat om tidigare när jag höll på att elda upp Gotland och så där.
Det blir lite som att man kan, det är ju en present i sig själv. Ibland vet du att man lägger en 50-lapp i fickan.
Mm.
Sen hänger man in jackan på vinterförvaring. Mm. Sen står man fram, åh, det var en present. Förr i tiden till mig själv, i framtiden.
Mm. Och då är det här en present.
Det här är tvärtom.
Mm. Ja, just det.
Att man ger en jävligt dålig present. Så här. Jag skjuter ner lite folk. Här är en så här, dålig present till mig själv om 25 år. Kommer fortfarande sitta i fängelset.
Oh, Lasermannen är ju också jättegammal. Mm. Och har ju suttit jättelänge.
Ja, men det förstår man ju. För då var vi ju ändå rätt pluttiga.
Ja, det är ju inte så. Det är ju bara några år innan. Ja, 2-3 år innan, ja, vad heter det?
Ja, just 80, ja, 90. Ja. Ja, det är sant.
Så att det är liksom, många av de där är ju nu, liksom har suttit jävligt länge. Och
man kan ju tänka sig saker som inte pratar om så mycket med Jonas Onius utan med Citrius. Det är så här, börjar bli lite jobbigt att sätta på sig strumporna.
Ja, just det.
Balansen blir lite sämre. Ja. Lite ont i ryggen. Mycket näshår.
Ja.
Behöver beställa in en näshårstrimmer på häktet eller på fängelset, menar jag. Sådana saker.
Ja.
Det pratar vi aldrig om.
Nej, det får man pratar ju väldigt sällan med dem överhuvudtaget. Det är väldigt få som gör det.
Men det blir ju roligt också, för jag, det är ju inte så stor skillnad mellan mig och John. Jag har börjat umgås rätt mycket med John Kingstedt. Han är ju 10 år yngre. Ja, till och med bara 9 år yngre.
Nu när du sa John första, då var det John Kingstedt du menade, inte John Ausonius.
Nej, ja, men sen sa jag väldigt snabbt efter John Kingstedt, ja, så det blir tydligt. Han är 9 år yngre än jag,
ja,
men om jag pratar om typ Lasermannen, då blir det som att jag pratar om skotten i Ådalen.
Eller, ja, just det. Ja, men så blir det. Alltså, som människor i mötet kan man ju ha väldigt mycket gemensamt.
Eller som sen Summer så... of Love 68, typ.
Ja, hur ofta pratar du det, om det med honom?
Nej, men det kan ju inte. Men som om liksom Martin Melin pratar om Summer of Love med mig, kanske. Eller något.
Det brukar han göra, eller? Han kan ju inte ha varit gammal då. Men han är 67, eller?
Ja.
Ja. men vad flamsigt det blev. Men alltså, jag tänker att det här ytterligare är ett tecken på...
Gott humör jag blev.
Åldrande, vad kul. Men det är roligt det här, intressant med åldrandet, att man ser de här tecknarna hela tiden.
Ja.
Att det nu är så att de här livstidsdömda brottslingarna som har nu suttit liksom,
de
ger i 25...
lite åldersångest.
Ja, men lite. De har ju suttit länge och de börjar bli riktigt gamla.
Mm.
Jag undrar vad fan det här ska sluta.
Nej, men, jag har tänkt på många såna här saker som...
Åldersrelaterade saker?
Ja, en grej som jag börjat göra som är väldigt...
Och nu känns det som att du inte blev på bra humör igen. Nu tappade du det.
Nej, men nu,
det är otroligt plågad.
Jag började blunda och såg plågad ut. Det är att jag har... Det har ju redan liksom för något år sedan så börjat så här, prata hela tiden om så här, när vi kör bil, jag och barnen. Gud vad bra, där hade någon en reflex. Oj, den hade inte
just
reflex.
Det. Mm.
Men nu har jag tagit det till nästa nivå, nämligen att jag har köpt på Clas Ohlson skitmycket reflexgrejer och pimpat inom citationstecken mina barns kläder.
Ja.
Så att jag har satt på massa olika reflexer och jag har också köpt reflextejp. Och sen har jag tejpat mina barns skor och ryggor.
Mm.
Och det gör att de hela tiden tar bort reflextejp från olika klädesplagg. Jag satte på mina skor också.
Mm.
Har jag satt reflextejp. Alltså, så att jag behandlar mig själv på det sättet också. Jag har en väst som jag brukar ha. Den har jag satt reflex på. Alltså, så jag sätter reflex på allting.
Ja, ja, det är jättebra.
Och det får mig att tänka att jag är 5000 år. För jag har inte ens tänkt på reflex för kanske 1-2 år sedan. Och nu är jag uppe på nätterna och reflexar saker. Jag frågar henne så här, men vill inte du ha lite? Hon bara, nej tack, det är bra.
Uh-huh.
Ja, det är ju ett ålderstecken.
Ja,
eller rätt gammal.
Eller ett tecken på att du är knäpp bara.
Ja, det kanske är det. Ja. Jag sitter upp och tejpar. Jag sitter ju och klipper ut tejpen så att det ska vara snygg. Så jag kan liksom göra rundlar och sånt där.
Okej.
Okay.
Bra. Alltså det är väl allt, alltså så här, återigen, allt du gör som inte är knark och supa är ju bra. När du liksom snör in på någonting. Ja, och reflexgrejen är väl jätte...
trösklar för
att... Jo, men jag menar, det är väl mycket bättre att du sitter på nätterna och klipper ut reflexer än att du håller på Flashback och googlar olika sätt att ta amfetamin på. För att det ska ge mest effekt.
En annan sak som jag märkt är ju mitt rygghår.
Ja, just det.
Att jag har fått axelklaffar nu.
Men har inte ditt rygghår alltid varit där?
Nej, det kom ju säkert efter i alla fall 30.
Ah.
Och sen nu har det kommit upp så att det är på ovanpå axlarna.
Hur tänker du kring det? Eller hur tänker man kring det?
Trist.
Ja, för att det där har jag aldrig haft liksom. Så då vet inte jag hur man skulle göra om man fick.
Jag
tar det bort det?
Vaxade ju en gång.
Ja, men det är en gång, det är ju ingen gång.
Nej.
Som man säger.
Nej, men jag låter det vara bara.
Mm. Ja, men för där undrar jag om det är vad som är du som är lite yngre än vad jag är, som känner till såna här grejer. Alltså det här med, du är ju, när man pratar om sån här porrpung och att man ska trimma könshåret
och
sådär.
Där verkar ju svängt helt. Alltså folk som är 20-something.
Ja.
Alltså det är ju vår generation som verkligen kör mycket vaxningar och sånt där.
Okay.
Den yngre generationen har ju verkligen börjat gilla könshår.
Okay. Ja. Ja, men jag tänker på, men du har inga problem med att trimma könshåret, men du tycker att du orkar inte göra axlarna? Eller det är liksom...
Nej, men det är
eller?
En helt annan grej, för att man kan inte raka, alltså det måste ju någon annan göra.
Okej, det är det som är problemet.
Ja, och sen rak också. Man skulle hellre vilja vaxa då, och det är skitjobbigt och smärtsamt.
Ja.
Och könet har ju ändå en särställning på min kropp.
Har du?
Ja.
Alltså, om du ska rangordna olika kroppsdelar, var kommer
det
könet?
Det behöver något göra.
Jo, men vi kan testa.
Jaha, men vad är en kroppsdel då? Liksom? För att huvudet är ju viktigt.
Ja. Hjärnan alltså, känns jätteviktig.
Är det en kroppsdel?
Jag vet inte.
Det är ett inre organ. Mm. Men om vi tar så här yttre grejer så är ju ansiktet viktigast.
Ja.
Och sen så kommer... Kanske kuken.
Ja, ansiktet, sen kuken.
Ansiktet, sen överkroppen, sen kuken.
Men något som man alltid...
Ja, överkroppen, den sitter ju i ryggen i fri också, men den, ja,
något
den
som
har
man
mer kläder på.
Misshandlare, om man säger, det är ju hur man ser ut bakifrån.
Mm.
För det tänker man ju sällan på.
Nej, det gör man inte. Nej. Men en annan grej då, apropå synas bakifrån. Kommer du också säga fler ålderstecken sen?
Nej,
det
var en livstidsspaning.
Ja, men då okej. Okay. Men då får jag, är det okej om jag tar ett till då?
Gud, kör på.
Iris har på sistone börjat säga pappa, gud vad du har blivit flintskallig. Det är otroligt.
Jaså.
Och det är så konstigt hur man, alltså hur otroligt lindrigt det att vara barn. Alltså jag bara, jaha, tycker du det? Men om det hade varit typ min brorsa som hade sagt så hade du slagit ihjäl honom. Om man har sagt på det sättet.
Om du hade slagit ihjäl din brorsa och jaha, sagt det tidigt, hur har du hanterat mig då? Jag har ju redan walked down that road.
Men då
blev du bara arg och ledsen. Nej, ledsen mest, känns det.
Då blev jag ju väl ledsen för att jag hade varit på en kul fest och sen så skickade du en bild där du tyckte att jag såg flintskallig ut, men, utan kommentera. Så det var ju liksom, då hade det nästan varit bättre och sagt, gud vad tunnor det blivit.
Men är det så att, är det här... Det skulle säga, när du blir arg på din bror,
ja,
alltså vill slåss typ, är det motsvarande situation med mig, blir du ledsen då? Eller liksom,
ja, jag vill aldrig slå dig.
Nej,
det skulle vara liksom för taskigt eftersom du är så svag.
Ja.
Johannes och jag är lite på samma.
Ja, jag fattar. Så då blir du ledsen istället.
Ja, jag skojar, det där var ett ret.
Ja, jag förstod det. Jag försökte tackla det på ett avslappnat sätt.
Ja, nej, men, ja precis. Jag vet inte.
Men skulle du kunna vara ledsen inför Johannes?
Jo, men det blir jag ju också.
Ja, säga så här, ja. Nu blev jag ledsen.
Ja, precis. Ja, det skulle jag verkligen.
Hur ofta bör du säga det till honom?
Nej, det säger jag aldrig.
Nej. Hur ledsen är han att du sprang på 3.08 i Valencia maraton?
Inte så ledsen, tror jag, eftersom han aldrig har prövat springa maraton själv.
Okay.
Så han kan ju tänka att han skulle springa på 2.29. Liksom.
Tror du att han tänker så?
Nej,
tror inte heller.
Men det tror jag han är glad för. Mm. Jag tror han tycker det var inte så kul när jag sprang 10 000 på 38.27 däremot.
Nej.
Inte superkul.
Nej.
Alltså, det är ju jätteroligt. Alltså, det är ju skitkul när ens brorsa är duktig på att springa om man själv är lite bättre.
Men inte om
man är lite sämre. Han var ju bättre än jag fram till för någon månad sedan. Alltså, i somras var han ju bättre än jag.
Mm.
Men, sen så kollade vi på Margot. Kollar du på Margot på YouTube?
Nej, aldrig.
Det gör jag väldigt ofta. Mm. Inte aktivt själv, men det står ofta på. Och nu senast så hade hon varit med sin brorsa. Hon har en väldigt tunnhårig brorsa.
Mm.
Nu kommer han vilja slå mig för att jag sa det.
Mm.
Men det var uttalat för att han gick till en hårklinik.
Men då kan det inte vara att han vill slå det om han är på väg till en hårklinik. Att de har gjort ett segment.
Nej, jag skojar det. Ja. Men Margot är ju kompis med Daniel Redgert.
Ja.
Och Daniel Redgert har öppnat en hårsalong.
Okay.
Har du läst om det? Nej, du kollat på Instagram.
Nej.
Daniel höll på att bli helt flintskallig.
Ja.
och har med hjälp av någon slags stamcellsteknik där man tar typ stamceller och injicerar i hårbotten på något vis. Jag vet inte exakt hur det går till. Lyckats få tillbaka sitt hår. Mm. Och då tycker han
men någonsin mellan ser det bra ut?
Ja, men jättebra. Nej, för det här är inte transplantation.
Nej.
Det är bara alltså, att man får mer hårsäckar och bättre. Mm. Så ja, det ser väl så bra ut som det gjorde typ innan han tappade hår.
Gör det?
Ja, eller vad menar du?
Nej, jag bara undrar. Jag tycker aldrig att det ser bra ut när man ser bilder på folk som har gjort sådana saker.
Nej, men nu pratar ju om transplantation.
Nej, jag bara tänker på alla typ, som har gjort någonting med håret.
Wayne Rooney har gjort transplantationer och har problem med det. Liksom. Ja. Och han är väl den, liksom en verklig superinfluencer mot hårtransplantation. Mm. Man tänker så han måste ju ändå ha rätt mycket pengar och ha misslyckats rätt grovt.
Och den här filmen med Anders Limpar och Jan Johansson när de åker börja dalbana.
Ja, och det är ju på Seidon-kliniken. Det är ju transplantation. Mm. Så det är ju något helt annat.
Mm.
Men i alla fall så såg vi det här. Och Iris sa ju då såklart att fan pappa, det där måste du göra så du blir lite mindre flintskallig.
Okay.
Och jag slog henne inte.
Nej.
Utan jag blev intresserad och sugen. Mm. Sen var det ganska roligt, för samma kväll fick jag DM från Daniel Redgert.
Aha.
Och det var ju ganska länge sedan.
Ja.
Där han skrev så här: Manne, du har ju förvisso väldigt tjockt hår, så det här blir ju såklart i förebyggande syfte. Roligt skrivet, tyckte jag. Men jag skulle gärna vilja bjuda dig på några behandlingar. Ska vi ta en kaffe?
På riktigt?
Ja.
Jag trodde jag väntade mig att det var ett skämt. Men nej, han gjorde det här på riktigt.
Ja, visst är det roligt när jag hade sett det samma dag.
Men det är ju helt sjukt. Det är ju på riktigt sjukt.
Ja, och jag blev skitglad. Nu har jag ju inte tänkt på mitt hår på flera år sedan jag rakade och kommit på... liksom vant mig vid att jag inte har perfekt hår. Men det här, var ju helt otroligt.
Det är otroligt, men det är också en... Jag vet ju hur känsligt det här är för många.
Ja.
Alltså, så att det DM-et måste ju vara...
Gud. Men han skrev det ju väldigt bra.
Jättebra, men jag vet ju hur det är. Det här är ingen jämförelse övrigt då.
Nej.
Men när det är kändisar som blir uppringda av någon stackars researcher från Biggest Loser VIP.
Ja.
Och som, att man då är så här: okej, okay, är det så jag ses på i offentligheten?
Ja,
att jag ska gå ner en massa vikt? Ja.
Ja, nej, men jag blev jätteglad. Och det är roligt, alltså,
men ska sen... du göra det här nu eller?
Ja, han smsade mig då, eller DM-ade mig igår kväll. Det var så roligt så att jag bar över Iris på kvällen sen. Från vår säng där hon hade somnat till rutsäng. Det här är konstigt för att rutsäng är en våningssäng men som är lagom hög, men Iris-säng är skithög, så jag bär alltid över den till rutsäng istället.
Men var är rut då?
Då bär jag över båda till rutsäng.
Okay.
Rut blir skitförbannad. Mm. Men i alla fall så vaknade Iris till lite grann och då kunde jag, hon var ju bara liksom helt borta av sömn. Men jag kunde inte låta bli, bara vet du vad som just hände? Daniel Redgert, Margås kompis, hörde av sig och vill bjuda på en behandling på salongen där Theo, Margås brorsa, var. Jag kommer bli mindre flintskallig.
Det är helt otroligt.
Och fast hon var helt omtäcktad så sa hon: äntligen pappa. Så att Jag är en gubbe, men jag kämpar emot. Jag ska sluta ha reflexer. Liksom. Jag ska bara ha svarta kläder. Och sen ska jag göra
och mycket hår.
Exakt.
Känner du till podcasten Dumma människor?
Mm.
Du har ju pratat om den.
Mm.
Vet du varför jag tar upp den?
Ja, för vi ska
träffa
Björn.
Jag har en liten överraskning till dig!
Nej, det är Björn här.
Det visste jag om det. Ja, det är väl. Klockan är halv.
Vi kollar.
Ja, men vi kan väl säga det, att nu kommer han. Bara.
Vi kan säga.
Ska vi presentera honom lite innan här?
Ska vi inte göra det när han är här? Så han får höra presentationen. Jag var i Valencia.
Mm.
Och... jag har kommit på, alltså när jag
vänta,
var...
Vänta, nu ska vi se. Du var i Valencia,
i Spanien.
Du sprang...
tredje största staden.
Du sprang maratonlopp i förra helgen.
Exakt. Mm. Och jag var ju där med familjen Kingstedt.
Just det.
Och sen också Dagny Grabe som är Johns sambo, men som hon ska snart bli Kingstedt för de ska gifta sig.
Just det.
Du är bjuden på bröllopet.
Japp.
Men det roliga var då att det var Johns dotter och Johns sambo. Sen var det också Johns föräldrar. Så det var tre generationer Kingstedt som reste tillsammans. Och jag blev då... den oäkta sonen.
Nej, jag vet. Du blev den bögiga onkeln.
Ja, och så skrattade jag jättebögigt nu också. Bara för det. Ja, men det är ju perfekt. Det var så jävla nice. Man var till exempel på en flygplats eller utan på en restaurang. Då Nancy, som är drygt ett år gammal, dottern, John och Dagnys dotter, hon sprang iväg någonstans. Och sen kunde det vara vem som helst av mamma Monica, pappa Anders, Dagny eller John som plockade upp henne.
Mm.
Man visste inte på förhand. Alltså det var 25% sannolikhet. De tog hand om henne kollektivt.
Och det fanns inget uttalat vem
typ så här, någon tar en blöj. Det som behöver göras görs, så den som står närmast gör det.
Ah.
Sen på nätterna så var det John och Dagny som tog Nancy. I övrigt så delade
de. Nej, helt plötsligt så på nätterna så var du ensam.
Ja, jättekonstigt. det känns som så jävla tilltalande. För jag har ju tänkt, och det, man ska säga det också, att John, alltså den här Johns lilla familj bor i källaren i föräldrahemmet, alltså under Monica och Anders.
Just det, Johns pappa har spikat igen någon, det är någon. Ja.
Precis. De kommer inte ut.
Nej.
Det är också han som har befruktat Agne. Aha. Och hon är egentligen Johns syster, men det vet han inte om.
Nej.
För att hon, ja. Nej, så är det inte alls. Nej. Utan de har en fin lägenhet där och får bo till nepotismhyra. Mm. Och så. Men de har ett familjeboende. Ungefär som bröderna Ingebrigtsen i Sandnes, du vet, löparbröderna, har ju också så att de har en källarlägenhet så ingen flyttar någonsin ut på riktigt.
Den känner jag inte till.
Nej,
den.
Bröderna Ingebrigtsen.
Mm. Ja, jag känner till dem. Mm. Ja, de bor också, norska.
Mm, de har också en sån här källarlägenhet.
Okej.
Okay. Och jag har ju tänkt så att ja, mina barn nu så här, de blir mer och mer självständiga, de retar mig för att jag är flintskall, såna grejer. De är på väg bort. Men jag inser att om bara jag och Sara nu kan fixa ett rejält, som man säger på östgötska, rejält boende, då kanske vi kan ha såna här generationsboende. Och de behöver aldrig försvinna. Det som talar för är ju dels att jag är trevlig och tycker om mina barn, och sen också att det är så väldigt dyrt med bostäder i Stockholm. Och det har fått så här, jag ser mycket positivt, mycket mer positivt på tillvaron nu när jag inser att jag kanske kommer vara så här pappa alltid, ända tills jag blir morfar, att det liksom bara sömlöst går över det ena eller det andra.
Ja.
Och det känns skitkul. Så målet nu är att ha en fet källare där jag kan hyra ut mina barn.
Alltså, jävla goals.
Eller hur? Ja. Kommer du också haka på den här?
Nej, verkligen inte. Jag vill att de ska försvinna.
Att det verkar så jävla gött alltså.
Ja.
Fy fan vad kul.
Kul, men då kompletterar vi varandra ju.
Ja, precis. Mm. Och det här är det enda jag kommer säga om Valencia. Resten får ni kolla någon annanstans. Jag tänker fan inte prata om löpningar. Det här är pappapodden. Hör ni vad jag säger? Det här är någon föräldraskap. Fuck you.
Bra. Nu öppnas dörren här, för nu kommer Björn.
Nu kommer ju Björn.
Björn Hedensjö kommer in.
Men vi pausar den där, så vi får ge Björn lite kaffe.
Ja, så gör vi. Mm.
Tjena! Kul att träffa dig.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu är Björn Hedensjö inne hos oss här i stugvärmen. Björn, välkommen.
Tack.
Jag ska,
vad har vi på Björn?
Ja, vad har vi på Björn? Se om du håller med om det här. Mm. Du är journalist som har varit journalist, skrivande journalist. Du har varit i olika chefsbefattningar. Och en framgångsrik journalist måste man säga. På slutet med lite karriärsinriktning. Mm. Att du hade extra koll på karriär. Kan man säga så? Fan, det blir fel direkt. Jag bara
du, man ska aldrig släppa in.
Nej,
man ska bara med akkuratess och självklarhet.
Nu har jag släppt in, så du får...
Ska gå in och korrigera?
Ja, korrigera lite redan nu.
Jag började som journalist precis, och sen så gjorde jag väl något slags karriär då inom journalistiken. Så att mitt sista jobb som jag hade som journalist, liksom i mediesvängen, det var som... digitalchef på DN var jag.
Just det.
Och när var det här?
Men visst hade du en karriärspalt också?
Det hade jag, precis. Det hade jag sen. När
du ser,
jag,
när det var jag, det senaste. Jag hade rätt.
När jag sadlade om till psykolog och har ju lite sådär inriktning på arbetsliv och så.
Just
så
att
då skrev jag en kolumn i Metro.
Du började finansiera dina studier.
Exakt. Mm. Mm.
Men så då, du var journalist och sen så, när var det här du sadlade om till psykolog då?
2011 kanske, något sånt där.
Och var det någonting som hade legat och värkt i dig länge?
Det var det faktiskt. Jag, när jag började att välja bana som yngre så valde jag mellan journalist och psykolog. Och så blev det...
Båda?
Ja, det blev fan båda.
Härligt ju.
Nu med facit i hand, ja. Otroligt.
Det är som det här testet, jag vet inte alls om det är som det testet. Det här när de lägger godis så ska man vänta om barnet...
Marshmallow-testet.
Om de inte tar det så får de en till efter ett antal minuter.
Mm, just det.
Och du
börjar redan prata i psykologiska experimenttermer. Mm.
Ja, men jag börjar direkt som kameleont. Jo, men och du på något vis så tog du båda sockerbitarna samtidigt ändå på något sätt. Du lyckades med...
Precis. Ja. Jag hade en så sjuk tanke där, på den dagen när jag tog examen efter 6 år på KI, psykologexamen, så satt jag där och så var det någon fin ceremoni och så den här tanken for då genom mitt huvud att bara, fan vad nice det skulle vara att vara arborist.
Oj!
Mysigt, man får vara ute. Och
sitta i träd, det är träd. Hålla på med träd.
Hålla på med träd, ja. Så att, var inte det lustigt?
Jo, mycket.
Ja. Men är det här, alltså om du som psykolog ska ställa någon diagnos, säger man kanske inte, men dig själv där, att du, känns det som att du är psykolog for life nu, eller kommer du... Gud, vilken krångligt till fråga.
Nej då, men jag fattar precis vad du menar. Ja, jag är en sån som tycker att det är väldigt kul med förändring, har jag märkt. Mm. Och om jag tittar tillbaka på mitt yrkesliv så har jag aldrig varit mer än 2-3 år på samma position innan jag liksom hittar på något nytt sådär. Jag behöver förändring. Men det som är så otroligt fint med psykologjobbet är att det är så brett. Man kan göra så mycket olika saker och det gör jag ju nu också.
Får jag ge exempel på den bredden i min fortsatta presentation av dig?
Kör.
Du har ju också skrivit böcker. Jag läste Sömnboken med stor behållning.
Ja, vad kul, tack.
Och den kom väl kanske för 4 år sedan eller så.
2013 tror jag den kom.
Det var så pass länge sedan. Mm. Jag minns att jag läste den på tåg mot Värmland och jag kände att jag behöver inte vara macho kring sömn. Nej. Och låtsas att jag klarar mig på lite sömn. Utan jag kan stå för att jag ska ha mycket sömn.
Mm.
Så att Churchill är ingen bra förebild där. Han sov,
du skrev minst tydligt att det finns sådana, men det är extremt få, mycket färre än vad man tror. Och det är många som tror sig vara sådana som behöver lite sömn, fast de behöver egentligen.
Ja, precis. Det är jättemånga som går runt och tror att de är sådana superhjältar som klarar sig med lite sömn.
Men så skrev flera böcker också, och den senaste heter Helikopterperspektivet.
Helikopterfaktorn heter
det. Ja, det heter det.
Mm. Mm. Lite lurigt, men så heter det.
Men det ser saker lite så? Från helikopter scen eller? Eller handlar det om helikoptrar?
Nej, den handlar inte om helikoptrar. Det är också en
nytt intresse, helikoptrar.
Exakt. Nej, det är också en så här psykologisk bok då. Och det är en bok för chefer. Så att,
okay.
Lite grann en bok jag själv hade velat ha som chef. Den innehåller 76 liksom, psykologiska tips för chefer. Så.
Vilken lång föreläsning om du ska göra.
Jag vet.
Det är väl en nackdel, men fördelen är väl att chefer har väl ofta tillgång till olika budgetar för föreläsningar och sånt där.
Mm.
Så det är ju skitbra. Om de läser boken och sen jag vill höra Björn, så behöver de inte gå så lång väg för att boka dig. Utan då kan de ta av sin budget.
Exakt.
Det står som tips nummer 1.
Boka Björn.
Det är det allra första tipset. Exakt.
Ja.
Men sen så har du också, du är ju poddkollegor med oss här på Acast med Dumma människor.
Ja.
Som du gör tillsammans med Lina Thomsgård.
Precis, en sån här populär psykologisk podd där vi tar upp något lustigt, roligt fenomen. Något sätt som vi människor är korkade på.
Just det.
Vi håller på med massa stolligt. Och så har vi ett tema per avsnitt och går igenom det med massa exempel ur vardagen och sådär. Så att tanken är att folk ska känna igen sig, att det ska vara kul, men också att man ska lära sig något sådär.
Och den släpps, vilken dag är det nu igen? Det är på
onsdagar
släpps
den. Den är nog jättebra och otroligt genomarbetad.
Vi har en väldigt duktig producent, Klara Wallin. Shoutout.
Klara Wallin klippte ut oss, Rut.
Yep. Back in the day.
Hon lägger ner sin själ mer i det här nu. Hon var duktig hos oss, men Dumma människor, det känns ju som att hon har liksom tittat på tv-serien hel natt för att hitta ett speciellt klipp som hon kan klippa in och sånt där.
Just det, och sen så är ju hon vetenskapsjournalist där också, så att hon är väldigt intresserad av av ämnet.
Ja, men det är jättebra podd som är väldigt, väldigt ambitiös.
Hon är ju alltså, liksom, för jag, så här tänker jag, med den här mediebranschen idag så är det ju folk uppskattas ju inte riktigt. Alltså de blir inte stjärnor längre som man blev förr. Men jag känner ändå, i och med poddmediet och det här att man har tagit makten själv och det inte är olika chefer som lasar ut den på olika företag, statligt liksom beskattade public service-företag, så känns det som att Klara har ändå blommat ut som en stjärna. Mm. Alltså, för det är hon ju i hon är ju det verkligen. Alltså, hon, alltså, det är som en kvalitetsstämpel.
Kvalitetsstämpel om man har Klara Wallin.
Ja, så är det.
Och
det
jag kan finns inte... några sådana. Agnes Lo Åkerlind också. Ja. Är också en sån stjärna.
Verkligen. Mm.
Fast hon gör inte podd just nu.
Nej, det var, jag tänkte mer i just podd. Det finns ju stjärnor inom andra. Roger Federer till exempel.
Björn Hedensjö är ju en ny sån här poddstjärna verkligen.
Verkligen, så är det. Men det som vi gjorde då, nu är vi nöjda med den här presentationen?
Vi får fråga Björn.
Ja.
Ja, nej, men det, jag är jättenöjd.
Du har barn och sådär också. Det är, tänker jag, viktigt för våran på.
Ja.
Just det, 2 stycken. Mm. 8 och 11. Just.
Du är ju väldigt nära våra barns åldrar.
Mm. Mm.
Jag har ju 6 och 9 mina.
Ja, och jag vet, kommer inte ihåg hur gamla mina är. Men de är väl runt där. Nej, jag skojar. De är 4,5 och 10.
Ja, och, men just det, en sak som vi faktiskt måste ta upp, det är att du jobbar ju som psykolog också. Du sitter inte bara och pratar om det.
Nej, precis. Jag har jobbat på klinik.
Ja.
En specialistklinik för svår ångestdepression här i Stockholm. Jag har slutat där nu.
Mm.
Det var ett jättekul och bra och meningsfullt jobb. Men det passar mig inte så himla bra med den här 8-17-grejen.
Nej,
jag
förstår det.
Utan jag har så mycket olika saker för mig och så. Men jag kommer att jobba med patient igen.
Mm. Men vill du ha eget då? Alltså så att du så kan du ha kanske några i veckan så att du hinner...
Ja, lite så. Mm. Precis, jag är faktiskt färdig med att starta ett företag med några kompisar.
Viktig grej, kommer du ha en divan?
Jag kommer inte ha en divan, men...
Schäslong.
Vi kommer jobba med en schysst miljö i terapirummen.
Vad är det? Det är lite sticks på, men vad skulle du säga är en schysst miljö... Jag gillar ju levande ljus när jag är hos min psykolog.
Har hon eller han det?
Ja, hon har det.
Det låter supermysigt.
Men inte på något sådant här flummigt sätt. Men Nej. Jag gillar ändå känslan av att det är lite levande ljus.
Ja, men det skulle vara vilsamt så att man kan slappna av. Och om man kan få till det, liksom hur man nu gör det, så är det kanon.
Och att det är en annan som jag går till. Som är, då är det lite så här krukväxter. Alltså som man känner är lite liksom kärleksfullt behandlade.
Mm.
Alltså att det inte bara står något som liksom har vissnat.
Just det. Jag har problem där faktiskt att mina blommor dör lätt. Jag är liksom ebola för krukväxter.
Men det är dumt. Men då kanske man ska hitta någonting som man... Du är ju arborist då, i grunden. Nej, men att man hittar någonting som är... Det här tycker jag om. Alltså så att det liksom blir en förlängning av en själv. Så att det inte bara blir att man ställer in saker för att de ska vara där. Liksom.
Ja, just det. Jag kanske får plantera lite trä. Liksom, lite träd i,
apelsinträd skulle vara fint.
Ja.
Det ska tydligen vara det svåraste av allt. Så här citronträd. Så skulle man jättegärna ha hemma. Liksom.
Men det där måste ju finnas en hel uppsjö av tankar kring hur man ska möblera liksom, behandlingsrummet eller vad man kallar det.
Ja.
Färger och möbler och
absolut,
allting.
Absolut, och hur liksom, stolarna ska vara vinklade mot varandra och sådär.
Jag har aldrig varit hos en psykolog i hela mitt liv. Det känns som att det börjar bli sällsynt att inte ha varit det.
Ja, verkligen. Otroligt viktigt med vatten för mig. Alltså, jag måste ha en stor vattenkraft.
Fan, vilken expert mycket, du verkar vara.
Ja, men på glas. För jag blir torr i munnen. Det är någonting som händer. Så jag dricker och så blir jag otroligt kissnödig efteråt. Men jag dricker liksom, jag vet inte om det är någon nervöst liksom, att jag sitter och häller i mig vatten. Det är viktigt också.
Mm.
Men kan du ta med dig?
Ta med mig det.
Ja.
Det som vi har gjort i alla fall var att vi gjorde en slängde ut på Instagram där vi berättade att du skulle komma. Och sen så
det blev ju ganska mycket liksom sexuella trakasserier av dig. Att folk gjorde den här eldflamma-symbolen bara. Så att ni inte ställde en fråga utan skickade det.
Jag tycker att jag ska säga vad det också stod. Alltså det var inte bara
eldflamma. Ska jag säga det ordet?
Ja, säg det.
Inte olämpligt.
Nej, men jag tycker det. Jag tycker
knullig, skrev folk också. Ja.
Oj, vad härligt.
Men i den här...
De välte liksom mitt Instagram och höll på med massa sexism. Gjorde de.
Istället för att skicka in.
Men vi vill bara berätta det.
Det uppmuntras.
De vill bara ha dig för ditt face. Men några frågor fick vi också. Banne, vill du börja eller ska jag ta en?
Du är så himla redo så tar du.
Ja, jag var inte riktigt redo.
Nej, jag måste ta fram. Jag är himla redo. Du såg jätteredo ut.
Ja,
jag är superredo.
Allt.
Vilka är dina bästa tips för att hantera en trotsig sexåring? Vad ska man stå ut med som förälder och när ska man verkligen sätta ner foten? Grova okvädesord och trots varvas just nu med bästa mammakramar, kärlekstörst och sömn mellan oss föräldrar.
Vad sa du nu?
Nej, vänta, den sista förstod jag inte riktigt. Nej. Bästa mammakramar, kärlekstörst och... Ja. Alltså, man förstår ju att det är någon barn, en sexåring som far ut mot mamman men också har ett väldigt... Jo, jag tror att du menar att barnet vill sova med henne. Alltså, det är fortfarande väldigt mycket kärlek och ömhetsbehov och närhet men utbrott och ilska och vara världens värsta mamma också.
Mm. Det var lite allt möjligt, känner jag, i den frågan.
Nej, men nej. Det är så här. Jag läser igen då, så får du lyssna bättre.
Ja, tack.
Vilka är dina bästa tips för att hantera en trotsig sexåring? Vad ska man stå ut med som förälder när man verkligen sätter ner foten? Grova okvädesord och trots varvas just nu med bästa mammakramar, kärlekstörst och sömn då tillsammans med mamman.
Jag fattar.
Ja, frågan är väl bara så här, vilka saker ska man inte acceptera som förälder?
Just det.
Jag ska säga direkt att jag är inte liksom expert på barn sådär, utan jag jobbar med vuxna, har jobbat med vuxna.
De är rätt lika.
Ja, visst, vi är ju alla liksom människor och det är ju samma grundläggande liksom teorier som man jobbar med, men ibland kan det vara lite annorlunda när det är barn inblandade. Men alltså en sån här, och det är svårt att veta hur det är i det här enskilda fallet, men en grej som man kan ta med sig är ju att hon beskriver hur hon liksom varvar kärlek med skarpa tillrättavisningar. Och ja, det är väl som...
Nej, jag tror att det är barnet som varvar.
Ja, ja.
Alltså barnet varvar. Mamma, du är bäst, jag älskar dig, jag vill sova med dig, jag vill i princip krypa innanför din hud och bo i dig. Med mamma, du är sämst, jag hatar dig, din jävel, och sådär.
Ja, och det är ju på ett sätt som det ska, så att säga. Ja. Att det är... barn är väldigt liksom volatila och det är upp och ner. Och
sen så vet vad betyder volatil?
Att man liksom...
Det
svänger.
Okay. Liksom. Upp och ner.
Det är upp och ner. Och generellt så tycker jag att man liksom stöter ofta på det hos föräldrar. Kanske mitt barn måste ha en diagnos eller så. Att man är... Man upplever... Alltså ens liv blir så himla präglat av hur det är hemma just nu. Men det händer ju svinmycket med ungar. Och man sätter ju inte diagnoser på barn som är liksom tillräckligt små. Så att säga. De måste komma över en viss ålder. Och det beror på att det händer så otroligt mycket. Så att,
svängningar kan man vänta sig. Ja, och att barn är arga och slåss och sparkas och lägger sig på hissgolvet eller hallgolvet. Eller så.
Ja, ett visst mått av liksom acceptans för att det är så det ser ut är viktigt att ha. Men annars kan jag rekommendera varmt en bok av en otrolig psykolog som heter Martin Forster.
Just det.
Som också är expert i DN
och som var min lärare på psykologprogrammet och som är en allmänt ljuvlig människa. Jag pratade om honom igår och beskrev honom som en av de tre mest likable personer jag har träffat hela mitt
liv. Det var ju mannen, jag och han.
Ja, det är ni tre. Ja, det är ni tre. Ja. Ni är väldigt likable.
Ja,
men han är helt...
Han gjorde en konstig grej, Martin Forsling, och måste bara säga kort. Ja. Han var före mig i Nyhetsmorgon. Så han är skitsnygg så här, som en kostym fast med shorts istället för kostymbyxor.
Okej, lite som den här gitarristen i AC/DC.
Just det. Ja, eller som han, den här skäggiga.
Men jag såg inslaget på TV:n och då såg man ju liksom kavaj upp till och sen såg man bara under bordet barbent, fast man såg inte
shortsen.
Så det var som att han satt naken ner till.
Otroligt.
Ja, det var,
men jag visste inte att han var så liksom utlevande stilmässigt, för det är ändå ett ställningstagande att ha kavaj och shorts.
Det är det faktiskt. Och den grejen har man ju gjort själv då vid något Skype-möte och så här, om man jobbar hemma, att man sitter i liksom skjorta på överdelen och ingenting under.
Ja, och här trodde ju alla då att han, den här psykologen, han är naken på underkroppen i TV.
Men han
gav väldigt bra tips.
Och han har skrivit en bok som heter 5 gånger mer kärlek.
Mm,
och själva titeln då, han spelar på det här med att man framför allt ska jobba med att liksom förstärka sånt som man vill se mer av. Alltså,
positiv förstärkning.
Alltså 5 gånger mer sånt än de här liksom tillrättavisningarna som också behövs, så att säga. Om barnet gör något som är liksom helt oacceptabelt så är det, då får man ju sätta tydliga gränser och så. Men att liksom det främsta styrmedel man har som förälder är att liksom uppmuntra sånt som är bra. Och då kan man liksom tränga ut de här beteendena som man vill se mindre av. Man liksom konkurrerar ut dem genom att peppa sånt som är bra.
Det kan vara svårt att veta vad som är oacceptabelt. Det är ju lätt så här att en grej som barn kan göra när de är 2,5-3 år, att de springer ut i gatan. Det är ju oacceptabelt för att de kan bli överkörda.
Ja.
Så då man bara rycker tag i dem och man bryr sig inte om hur man låter när man liksom tillrättavisar dem.
Nej,
och det är ju rätt.
Ja, det är rätt. Ja.
Men däremot så tycker jag det kan vara svårt att mina barn kan säga, det är väl också ett sundhetstecken att man kan säga: pappa, du är dum i huvudet, jag hatar dig. Någonting som jag aldrig skulle sagt till min pappa. Och att de säger det till mig, det tror jag tyder på att de har en sundare relation till mig än vad jag hade till min pappa. Så att det är bra i grunden. Samtidigt så funderar jag på typ så här, jag kanske borde liksom säga att det är helt oacceptabelt. Mm. Men ofta är det så att om jag typ ryter till och säger du får inte säga så här, då bara trissar jag upp situationen. Mm. Så då kanske jag inte låtsas om det.
Nej.
Fast jag tänk, och sen, men sen så vill man inte ha dålig stämning. Då borde man kanske ta så här på kvällen. Nu tar vi ett snack när man är lugn. Man får inte prata så här. Men då vill jag typ ha god stämning istället. Så att då blir det som att det aldrig kommer någon slags konsekvens. Alltså att man får kalla mig exakt vad som helst.
Fast jag tycker det är skillnad på om någon säger att de hatar mig och någon säger så här fittgubbe. Dö. Eller förstår ni? Att det är så här, om det är fittgubbe dö, då kan jag säga så här, jag accepterar inte att du pratar så där med mig.
Hatar tycker jag är värre.
Men hatar, men det känns så här, det är liksom så här, om min son upplever i stunden att han hatar mig, det känns, då vill inte jag säga så här, du får inte säga så här till mig. Då vill jag säga så här, ja, kanske att jag blir ledsen om du säger så. Förstår du? Det
ja,
blir
liksom, att man ska ändå kunna säga om man känner att man hatar sin förälder. Att
ja, men lite. Precis som du var inne på, alltså med din pappa, att du inte kunde säga det. Nej. Så är det ju något, det liksom någonting. Men sen tycker jag att man kan ju säga att man blir ledsen. Alltså man ska inte vara rädd för att liksom...
Men sen märker man också att barn har ju faktiskt en ganska bra social förnissa. För att, alltså de är ögonkänare. Det tyder ju på att de ändå kan hantera frontalloben någorlunda. Jag ska inte säga vilka av mina barn, det är två, så det kan vara vem som helst av dem. Mm. Men de skulle ju inte skrika att de hatar sin lärare även om de känner så. Utan de har ju en speciell relation till mig och då vill jag ju göra så här, ja, det är bra att jag har en tid, men jag vill inte vara liksom den totala slagpåsen.
Nej, jag fick den där precis den i förra veckan.
Mm.
Och gjorde då precis så som du beskrev att i den liksom upptrissade situationen så kommer jag liksom inte att nå fram med min liksom tillrättavisning eller vad det är. Så att jag tog det lugnt. Lät liksom temperaturen falla så att mitt barn kunde lugna ner sig. Och sen så tog jag snacket.
Hur långt efter då?
Vad tog det? Då tog det kanske en halvtimme eller så.
Ja, det var så pass nära, ja.
Halvtimme, timme. Han var väldigt arg på mig då, uppenbarligen. Och sen gjorde jag så som du sa, Nisse, att jag beskrev vad det här fick för konsekvenser. Mm. Att jag blev ledsen när du säger sådär, och kan du förstå det? Och det kunde han då kunde man ta det där resonerande
samtalet. Tyckte han det var jobbigt?
Jag tyckte att det funkade fint faktiskt. Och det här innebär ju inte att det kommer ju garanterat hända igen, men jag tror att man då kan liksom hjälpa sitt barn att liksom reglera det där lite bättre i framtiden sådär.
Jag tror en grej som min fru och mina barn reagerar på, det är att de hatar när jag låter för snusförnuftig. Mm. Alltså att de kanske skulle vilja säga att jag ibland bara, du kan vara dum i huvudet din jävla, alltså så här, att jag tappade det lite mer, särskilt min fru tycker det, alltså att om jag resonerar kring saker, då hatar hon mig ännu mer nästan.
Jo, att vara den där resonerande typen, ja. I det här upptrissade läget, det brukar,
ja just det, nej, det får jag man vänta med då, ja.
Nej, men det här lågaffektivt bemötande ni vet som är så omdebatterat, det är väldigt effektivt alltså i den här typen av situationer, att försöka smitta barnet med sitt lugn på något sätt, utan att vara någon så här förnumstig och resonerande typ, utan bara låta temperaturen falla, kanske liksom byta rum. Så gjorde jag. Att jag gick någon annanstans och så lät jag den här liksom glöden falna lite innan vi tog snacket, så här. Då har jag mycket bättre möjligheter att nå fram.
Det där är bra tips, att jag bara ska alltså, ja, inte vara snusförnuftig i situationen.
Ja, men det är väl...
Och inte släppa det helt.
En grej som jag tänkte... För det var en sexåring, va?
Mm.
För jag tänker en grej också...
Du var en femåring.
Ja, men jag tänker att man...
Snart.
Alltså, att du var inne på det, mannen, med det här med... Alltså, ut i gatan, då är det liksom tydlig tillrättavisning. Och då spelar ingen roll om man är lågaffektiv eller om man liksom... Utan det är så här, det här är livsfarligt. Jag har ju vissa grejer som man gör. Man borstar tänderna på sina barn. Alltså, det finns vissa så här saker som man ska göra, liksom. Och som man också genomför, så att säga. Men att man kanske själv ska tänka efter, så här, vad är det som är det absolut viktigaste? Så att man vet att man... Så här har jag så här no-go-zoner där det liksom inte kompromissar. Så man lite grann för sig själv har tänkt efter. Sen är man ju människa, så man kommer inte alltid vara konsekvent. Men att man har det där med sig lite grann. Vad accepterar jag och vad accepterar jag inte? Tycker jag på riktigt att det är jättejobbigt om ett barn säger att den hatar mig? Eller är det bara någonting som jag har fått för mig att det här måste jag markera? Men liksom, jag menar, som i mitt fall så är det så här. Vi var ju väldigt mycket när jag växte upp. Alltså... målande i vårt språk gentemot mina föräldrar, alltså jag och min syster. Och jag har ju med mig det ganska mycket, medan min fru kom ju från en familj där man inte pratade så, vilket ju såklart ger upphov till en hel del liksom kognitiv dissonans hos våra stackars barn, så att de får lite mixed messages, för att jag kanske inte bryr mig lika mycket, medan min fru blir mer liksom sårad och retad och sådär. Vilket för in mig på att man också tillsammans med sin partner kanske ska diskutera igenom det här. Vad är det liksom, var står vi egentligen i olika frågor? Var står vi i jävla gubbe frågan till exempel?
Hur men gör det var du står, Björn? Dels
är det okej att kalla dig för jävla gubbe?
Ja, jävla gubbe. Men dels dina egna barn, vad får de kalla dig? Och dels, kan du tycka så här, finns det någon generell hit men inte längre? Typ så här, det här ska man inte acceptera. För att jag tror det är den här mamman också ute efter. Så här, vad, om man inte blir jätteledsen och bryter ihop eller måste rädda sitt barn från gatan, så här, vad ska man inte tolerera? Liksom?
Mm. Jag känner att det är väldigt liksom, situationsberoende. Alltså i mitt fall då, och det kan jag kanske tycka också skulle kunna vara en bra generell regel. Alltså man vill ju inte vara någon liksom, dörrmatta. Sådär. Man vill ju att det ska finnas en grundläggande respekt hos barnet för en förälder. Så att jag kan förstå om mina barn, när de är superarga på mig av något skäl, någon gång då och då, vid något enstaka tillfälle, säger att liksom, jag hatar dig. Så. Men om de skulle gå varje dag och referera till mig som gubbjävel så där, att det skulle vara ett vanligt sätt att prata när de inte är i stark affekt, då skulle jag känna att det här
plocka upp din tröja och käften gubbe.
Ja, alltså, men det är ju verkligen inte okej då.
Tiden, det är ju så kul här och vi pratar ju så mycket, men ska vi hinna en fråga till eller? Ska vi, för jag har en fråga här
ja,
som jag
måste vi ta.
Ja, då tar jag den då. Hallå, jag har varit gift med min fru i 15 år. De första åren hade vi helt okej sex. Men de senaste 5-6 åren är det som att vi helt kommit ur det. Jag är den som tidigare tagit initiativ. Men nu känner jag att jag inte orkar längre och då är det som att inget händer. Vad ska jag göra? Ja, det var en kort formulerad fråga, men det känns som att det fanns oceaner av svar som man kan ge på det. Ja, men jag vänder mig till dig, Björn. Varsågod.
Ja, det där är ju då väldigt vanligt i liksom långa parrelationer.
Mm.
Det är viktigt att ta det med sex på allvar. Det är inte ett ovanligt skäl till att det faktiskt går åt skogen så småningom.
Ja, och en del hävdar att om sexlivet är riktigt bra så går det aldrig åt skogen. Då har man någon slags säkerhetsbarriär.
Ja.
Att det kanske inte heller är sant.
Nej, men det är en väldigt, väldigt viktig del. Ja. Sådär. Och om man inte är liksom överens om hur man ska, det kan ju vara par som är jättenöjda med att ha lite sex, men om man har olika idéer om hur det ska funka med sexlivet, så kan det vara ett jätteproblem och faktiskt prognosen är då inte superbra.
Nej.
För den relationen. Sen så, jag tänker, när man har små barn, då är det bra med liksom ett visst mått av acceptans för att sexlivet kanske inte kommer att vara gnistrande. Liksom. Nej.
Om man inte då heter John Kingstedt.
Jag pratade om jag har en pappagrupp. Mm. Och där var det en pappa som inte ville vara anonym som berättade, för det var mycket så här, när vi pratade om sex att alla berättade om sig, men det var blivit svårt och plötsligt så vill inte min partner på samma sätt. Men då var det en kille som heter John Kingstedt som springer maraton på 2:17:55 som berättade att gud vad härligt att vi har fått barn. Hans barn är drygt ett år. Nu tar vi inte sex lika mycket på allvar, utan nu är det liksom, det är en liten comic relief om barnet vaknar. Man försöker hinna med på dagen när hon sover. Då hade vi aldrig sex förut och liksom så att det är mycket roligare att ha sex och vi passar på och så där.
Det låter jättehärligt.
Det är superhärligt och också så här tyckte jag
att
nej, men ett skönt perspektiv så här, för att man har alltid tänkt sex småbarnsliv, då tänker man dåligt. Men att det faktiskt kan vara annorlunda också.
Ja, men det är fint att höra att det kan vara så. Och som du säger, det är nog inte det vanliga då.
Nej.
Men att man under de åren har lite acceptans för att det kanske inte kommer vara gnistrande, liksom inga förverkerier så. Men sen tror jag att det är bra om man liksom hittar tillbaka till varann. Och i parterapi brukar man ibland jobba med det här att man faktiskt ska liksom schemalägga.
Ja, du har varit inne på många år.
Mycket schemaläggning.
Ja. Och det är ju då ofta en bra grej. Väldigt oromantiskt kan folk tycka att det låter.
Det är också oromantiskt med skilsmässa.
Det är också oromantiskt med skilsmässa. Mm. Och det som brukar hända är då att man om man börjar med det här beteendet, så att om man faktiskt börjar ha sex fastän kanske inspirationen inte finns där, så brukar man liksom kunna jobba upp en lust som inte fanns där från början.
Så är det ju. Mm. Alltså, det är ju som framgång föder framgång.
Ja.
Sex,
jag tycker det är som att resa. Alltså att jag kan gå 1,5 år utan att resa utomlands. Mm. Men så fort jag doppar mig i ett annat land så är jag såhär, det här vill jag göra hela tiden. Varför är jag bara i Sverige? Det händer ju saker precis överallt. Jag måste resa hela tiden. Typ.
Så där är du med så otroligt mycket. Mm. Nu är ni löpare båda två, det är liksom jag också. Och ni vet ju att det är ju rätt ofta som man bara vill köra ett till avsnitt på Netflix.
Just det.
Man har inte lust att sticka ut. Men då är det bra att schemalägga löpningen. Mm. Att jag ska fan ut 7 med liksom Jocke. Mm. Jocke kommer att plinga på dörren och så drar vi. Och sen när man väl är ute så blir det härligt. Och lite så funkar det med sex. Och det här vet jag då från terapirummet, men också som en sån här anekdotisk bevisning från så här kompisar och så, eller om man tittar på de par relationer man har omkring sig som funkar bra trots massa barn och så är det inte sällan så att då har man 19 på tisdag så ligger man.
Mm. Mm. Och där måste jag lägga till då att en anekdotisk bevisföring i form av från mig själv. Mm. Diskussion med mig själv. Att man inte alltid behöver schemalägga sex ju, utan man kan schemalägga att man ska massera varandra. Alltså att det ska vara liksom någon typ av fysisk beröring som inte inbegriper att man ska kolla på någon tv-serie eller ligga i varsitt hörn och surfa eller hålla på. Utan man faktiskt ägnar sig åt varandra. Det kan vara ett steg in, om det nu känns som steget till sex känns lite väl långt, så kan man ju börja med massage, vilket det frigör massa grejer och så blir man oftast upphetsad.
Ja, och jag ska säga det också då, att det blir ju rätt lätt att man hamnar som förälder, eller som föräldrar i en relation, blir det lätt att man hamnar i en sån här snålhetsspiral.
Mm.
Där till exempel, inte ett ovanligt scenario, killen känner så här, men gud, jag får alldeles för lite sex i den här relationen. Tjejen känner, jag får alldeles för lite uppvaktning i den här just relationen. Och så blir det där, liksom ingen bjuder till.
Nej.
Så att då kanske man som kille kan liksom börja med att ge en present och se vad som händer. Mm. Eller vad vet jag, liksom, kaffe på sängen eller vad det kan vara. Och eller som tjej bjuda till lite grann fastän man inte kanske känner supermycket för det. Sådär. Alltså bryta den här snålhetsspiralen så att man istället får någon slags generositetsspiral som går uppåt.
För det är väl också, det är ju så med sex att alltså, det är ju inte bara någonting som händer. Utan och det är ju ganska enkla, klyschiga grejer som funkar väldigt bra. Det är ju så här, komma hem med blommor. Alltså det är ju en tisdag. Det funkar ju förvånansvärt bra. Alltså måste jag säga.
Är det tips?
Ja, det är faktiskt ett tips. Ja, men ibland så är det som att man inte ser skogen för alla trän. Alltså att det är oftast lite enklare än vad man tror. Man behöver inte vara så himla stor. Sen så var det ju det här initiativgrejen som var här. Alltså,
får jag bara tillägga en grej innan jag glömmer bort det? Jag tror att det kan vara bra att schemalägga att inte ha sex också, apropå med massage. Att i vissa förhållanden så kan det vara lite tvingande då. Så, massage, så ska det leda till sex. Att man kanske ska börja med att man schemalägger typ en sexfri massage. Typ så här. Ja. Hur kåt man än blir så ska man inte ligga.
Det som gör att den här lusten uteblir kan ju vara att man inte har något annat. Alltså, man kan schemalägga liksom att gå ut och käka. Liksom schemalägga en bio, schemalägga någon liksom gemensam aktivitet. Och det är också ett sätt så att säga.
Men jag tror ofta att man saknar beröring som inte syftar till sex.
Är det nu vi ska ta upp orgasmic meditation?
Nej, det behöver vi inte, för det pratade vi om i förra.
Var det förra som vi pratade om det? Känner du till det? Orgasmic meditation?
Nej, det kan jag inte påstå att jag gör.
Jag berättar snabbt, för det kanske är lyssnare som är nya som bara, åh, Björn ska vara gäst. Det här känner den här podden, känner till, jag vill lyssna. Så då kan jag ju berätta för er. Det är väldigt kort att man fokuserar på kvinnan. Alltså, och då är det liksom den parten i förhållandet som inte är kvinna. Det kan vara, om det är två kvinnor vet jag inte. Men jag har bara sett heterosexuella. Hon ska ligga med bar underkropp. Och sen så ska mannen sitta bredvid med, alltså man ska kläder på sig, det ska vara ganska avsexualiserat. Och sen så ska då mannen massera klitoris på kvinnan i 15 minuter.
Iförd plasthandskar.
Ja, enligt de liksom strikta amerikanska reglerna ska det vara gummihandskar och lubrikation.
Det får inte leda till någon annan form av sex, eller?
Nej, utan då ska man göra det i 15 minuter.
Och det är så konstigt tycker jag, för att vad händer då om man får orgasm och så bara, nu känner jag mig nöjd. Då är det 7 minuter kvar på klockan.
Ja, men det här kan man kan, oming kallas det för. Det här kan man googla. Det är att, vi har pratat om det på podden, vi har fortfarande ännu inte testat det. I alla fall jag har inte gjort det. Du har inte svarat riktigt ännu på om du har testat det.
Så jag kan erkänna att jag inte har testat.
Men olika typer av såna grejer. Och sen så ett annat tips som man får från parterapeuter ofta är ju att man också, vilket jag tycker är jävligt bra, att man ska planera varannan grej. Alltså att man, om jag och min fru bestämmer att en gång i månaden ska vi göra någonting, men liksom varannan månad planerar jag och vi ska göra, varannan månad planerar hon. Så att man liksom hitta på saker åt varandra, vilket är kul också.
Fördelar ansvaret också.
Ja, och att man kan gå och tänka lite, undra vad vi ska göra då. Man har ingen aning, man blir lite överraskad. Mm. Eller så går man och fnular på något kul som man ska hitta på tillsammans.
Jag har en sexfråga som jag måste ställa. Du var på väg mot en fråga som du vill ställa först, va?
Ja, jag har redan ställt, jag har ju ställt den här frågan.
Ja, det känns som du var på väg mot någonting. För att någonting som jag upplever är väldigt vanligt, det är att i en relation, när man träffas så är det så att man tar initiativ. Du tar initiativ, sen tar jag initiativ och det liksom, man ligger hela tiden. För det är så här, du vill och jag vill, Gud, vi har det hela tiden. Kul för oss att vi får göra det här. Sen kommer det ofta bli så att det är någon som tar mer initiativ. Och att så här, det kan leda till att den personen blir avvisad. Om den blir avvisad så kommer den kanske reagera med att men då vill inte jag ta någon initiativ på ett tag, för då är det bättre att den andra tar initiativ. Mm. Och det är ju fint tänkt av den. Men då kanske den inte ligger riktigt för den andra att ta initiativ. Och sen så blir det ett problem. Att ofta så blir det som att det blir problem med så här, vem som tar initiativ. Att man liksom under relationens gång bygger som en saga som inte är så himla produktiv. Typ. Att man har reagerat på olika grejer som hänt historiskt. Mm. Hur kan man bryta det? Eller alltså, är det en grej?
Ja, det där är ju absolut en grej. Alltså, jag tycker jag känner igen det väldigt väl och har hört det förut och sådär. Och just det här schemaläggandet,
ja, just det,
är ju faktiskt ett sätt att komma åt det där. Då tar man ju helt bort den grejen.
Mm.
Det är liksom en av de viktigaste funktionerna med att liksom bestämma en tid. Faktiskt.
Mm. Och sen i det icke-schemalagda kan man bestämma någonting så här, ah, okej, okay, det är inte alltid schemalagt, men hur gör vi med initiativen? Vem tar, när tar man dem? Eller får man bara då köra på volleyn då?
Alltså det jag tänker mig är att mer kommunikation är väl alltid bra.
Mm.
Liksom om man kan prata om det på det sättet. Jag tror ett vanligt problem är att man går runt och liksom tänker otroligt mycket på den här typen av grejer utan att någonsin lyfta det.
Mm.
Och det behöver inte vara liksom en konflikt eller att man ska bråka om det, utan att det är fint om man kan få till att man kan prata om sex på liksom, ja, men på ungefär det här sättet som vi gör här.
Mm.
Ofta tror jag att det är missförstånd också. Att man går runt och liksom, det är så vanligt fel vi människor gör, att vi går runt och förutsätter att andra kan läsa tankar. Så här, hon eller han borde förstå vad jag liksom känner och tycker. Så där. Men i regel, så, eller ofta så gör vi inte det, utan vi går runt och liksom missförstår varandra och signaler och sådär. Så att liksom mer kommunikation är väl också då ett motmedel. Att liksom provprata lite om sex.
Provprata, det är det som Navid Modiri gör?
Ja. Just det, det är kanske något lite annat då. Men kanske samma princip.
Att ja, man, att men man, jag tycker att det är jättesmart. Att man liksom, det är lite förutsättningslöst.
Jag måste också säga, ge tipset då, alltså parterapi. Alltså att bolla det här, om man nu inte är den danska versionen av bolla, utan alltså prata om det här tillsammans med en terapeut är ju jättebra. Mm. Alltså då kommer upp saker som
mitt
inte kommer.
Rum, mottagningsrum då?
Ja, tända ljus ska då. Mycket vatten. Det känns viktigt. Vad heter det? Manne, känner du att du vill ställa någon mer fråga nu? För du och jag har ju en speciell dag framför oss.
Ja,
som jag är väldigt sugen på.
Jag har en skitviktig fråga.
Okej.
Okay. Förlåt. Som du kanske kommer svara på kort. Eller en och en halv timme. Du får välja själv.
Mm.
Det är, du har ju varit förälder och inte psykolog. Och sen har du varit förälder och psykolog.
Mm.
Vad är den mest revolutionerande insikten som psykolog och förälder?
Jag känner att jag har haft otroligt mycket nytta av det på olika sätt. Och kanske i första hand så är det sånt som har att göra med liksom impulskontroll. Att jag har fått lite bättre självinsikt. Jag lär mig, jag får syn på vad som triggar mig.
Mm.
Vad det brukar leda till för beteenden. Vissa beteendemönster, att när barnet gör så brukar jag göra så, och det blir inte alltid så bra. Så att jag har syn på det, och då kan jag liksom bromsa det.
Men kan du bromsa det i stunden, eller är det så att du är bättre på att se situationerna och undvika situationerna som sådana?
Både och, okay. Både och, faktiskt. Men ta det här exemplet med ett barn som säger att jag hatar dig. Mm. Alltså, det kanske jag hade liksom brusat upp på och liksom sagt något som jag hade ångrat sen. Och så. Och den typen av grejer är jag liksom mycket bättre på att ta nu. Det behöver man inte vara psykolog för att behärska den färdigheten. Så att säga. Men jag känner att jag har fått lite hjälp. Att det kanske har gått fortare att lära mig sådana saker än vad det skulle ha gjort annars. Att jag kan agera lite mer medvetet och inte så känslostyrt. Och att jag har mycket nytta av det i föräldraskapet.
Mm. Och hur kan man bli så utan att bli psykolog, som ju ändå är väldigt krävande? Och,
ja, så. Nej, men man kan, det är en sån här grej som jag tränar jättemycket med patienter, inte sällan föräldrar, som kommer till mig med precis den typen av problem. Att du vet, det kan vara otroligt konkret, att när vi är i hallen och ska klä på oss och gå till förskolan, så jag blir så förbannad liksom, och jag skriker och gormar och jag känner att jag är en dålig förälder och sådär. Men då får man liksom jobba på antingen jobba med att förändra situationerna, precis som ni var inne på, så att de inte uppstår, eller att jobba med olika strategier för impulskontroll. Och det kan vara så enkla saker som att liksom träna på att börja känna igen med signaler. Vad händer i kroppen? När det här är på gång, när mina ilskutbrott är på gång, hur känns det? Var i kroppen känns det? Vilken typ av tankar brukar börja dyka upp och så? Och sen så när man är klar med den delen, när man börjar känna igen de här signalerna, då får man öva sig på liksom alternativa beteenden. Att när det här är på gång, då byter jag rum, eller jag liksom räknar till 15, eller jag tar 5 djupa andetag. Den typen av såna alternativa beteenden. Och liksom sätta det. Man kan åstadkomma liksom otroliga förändringar med så enkla medel.
Klokt. Det känns ju väldigt hoppingivande.
Mm, verkligen.
Tack Björn för att du kom hit. Det var superintressant. Mm. Det känns som att efter det här samtalet så kommer så här, min relation både till min fru och mina barn blir helt otrolig.
Gud, det låter helt underbart.
Ja, det ska bli så härligt.
Mm. Dumma människor alltså på onsdagar.
Så är det.
Mm. Kul!
Tack för att vi kom.
Tack.
Det var helt på vår sida.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.